Hej och välkommen till oktober månads podd som jag och Birgitta Svensson och jag heter Eva Månsson har här från Helsingborgs bibliotek. Denna terminen så hade vi ju ett färgtema och förra gången blev det väldigt mörkt, nattsvarta svarta böcker. Men nu ljusnar det, så nu blir det kritvitt. Och Birgitta börjar berätta om en mycket vit bok.
Ja, just det. Jag har läst Han Kangs bok, Den vita boken. Tyckte det var en lämplig titel här när vi skulle ha temat vitt. Och jag ska faktiskt börja med att läsa lite ur den. I början. Det första jag gjorde när jag på våren bestämde mig för att skriva om vita saker var att sammanställa en lista. Lindor, spädbarnsskjorta, salt, snö, is, måne, ris, vågor, julan, magnolior, vit fågel, vitt leende, vitt ark, vit hund, vitt hår, svepning. De här orden kommer tillbaka i boken som olika små korta kapitel. Jag vet inte, har du läst någonting av han?
Nej, kan inte.
Nej, för hon har ju skrivit den där vegetarianen,
ja,
som blev
som
väldigt...
Det om,
ja, precis. Ja. Och sen har hon skrivit Levande och döda, tror jag den heter. Mm. Jag har faktiskt inte läst någonting av henne innan. Det här är ju en liten tunn bok.
Hon kommer från
Sydkorea. Mm. Och den där Levande och döda, det handlar delvis om en massaker på studenter.
Jaha.
Eller det handlar väl helt och hållet kanske om en massaker på studenter som, ja, i Sydkorea då, som ägde rum. Men det här är något helt annat då. Som jag läste så är det... det börjar med födelse i princip och slutar med död. Om man lade märke till det bland alla de här orden. Det finns en historia i Han Kangs familj som är väldigt viktig för den här boken. Det handlar om mamman då. När hon var 22 år så skulle hon ha sitt första barn. Och de bodde ute på landet utan grannar. Och en dag när hon var hemma ensam så började verkarna, fast det var 2 månader för tidigt. Mm. Och hon förstod att här måste hon göra vad hon kunde för att klara det här ensam. För det skulle dröja 5-6 timmar innan hennes man kom tillbaka. Ja, hon gör verkligen vad hon kan där och till och med hon syr en liten skjorta till det här barnet medan hon då har den här verkan och så. Ja, det är ju, ja. Hon hade ju inte förberett någonting som sagt. Och barnet föds och hon får själv liksom förlösa det och klippa av navelsträngen och sånt där. Det är en liten flicka och hon lever i 2 timmar. Och sen dör hon, för hon är ju då 2 månader för tidigt född. Och det är ju ett tag sedan det här också. Men hon, under de här 2 timmarna så öppnar hon ögonen och tittar på sin mamma då i något tillfälle. Och den blicken kommer jag aldrig glömma, berättar då Han Kangs mamma. Och den här historien berättas många gånger i hemmet. Och föräldrarna förlorar ytterligare ett barn innan Han Kang föds. Och hon känner själv att om de barnen hade fått leva, då hade nog inte hon själv levt. Mm. För de hade nog inte valt att få mer än 2 barn antagligen.
Det är liksom förutsättningen för henne.
Ja, så hon börjar tänka mer och mer på det där. Hon har fått en studievistelse i Warszawa 4 månader där hon ska försöka skriva. Hon har fastnat i sitt skrivande. Men där kom hon igång i alla fall. Och, ja, faktiskt genom att gå på ett museum där som de har för motståndsrörelsen. Du vet, Warszawa var den enda staden som verkligen gjorde motstånd under andra världskriget. Och som, det var ett stort uppror där. Så det här museet handlar om det och 95% av staden förstördes då under kriget av tyskarna för att de skulle slå ner det här riktigt ordentligt. Och Han Kang ser en film där man ser massa vitt. Det är vitt över ruinerna. Och det tar ett tag innan hon kommer på att det är krossad marmor.
Mm.
Ja. Ja, och då kommer hon in i skrivandet efter detta i alla fall. Det är en väldigt poetisk bok som man nästan kanske behöver läsa flera gånger. Men full av sorg egentligen, men den slutar... Det är någonting hon går igenom, kan man säga.
Det är väl också det att vitt är sorgens färg i Asien.
Ja, det är riktigt. Mm. Det var bra att du säger. För det är både sorg och liv och död egentligen. Jaha. Det står för både liv och död.
Ja, ja. Mm. Men jag tror att när någon har dött så klär man sig i vitt.
Ja.
Mm. Som vi klär oss i svart.
Ja. Mm. Ja, men det är en väldigt vacker bok med vackert språk och så.
Mm. Mm. Då ska jag fortsätta med en bok som heter Det vita kallbadhuset utav Torvald Sten. Nu är vi i Norge igen.
Mm.
Tycker vi hamnar ofta i Norge.
Ja, de har många bra författare tycker jag.
Och den här boken har jag valt därför jag läste om den när den kom ut 2018. Och det finns inte jättemycket recensioner, men det är ett par stycken. Och någonstans har jag väl snubblat över en av dem om att det... Man tyckte att det var en så bra bok. Mm. Och den är alldeles speciell. Och det handlar om en medelålders man. Han är född någon gång 53-54 skulle jag tro. Och han sitter hemma och så ringer telefonen. Och då är det för honom helt okänd kvinna som berättar att jag vill att du meddelar din mamma om att min pappa har dött.
Mm-hmm.
Och han förstår ju ingenting. Då måste du ju vara min kusin. Ja, jo, det är jag. Jag är din kusin och du har en morbror som inte han har vetat om.
Mm-hmm.
Och dessutom fortsätter hon med att han har samma sjukdom som du.
Oj, och det vet inte han om att han har sjukdom?
Jo, han vet om att han, för det är uppenbart att han har en sjukdom. Han har en muskelsjukdom som gör att han blir bara sämre och sämre. Och den är genetisk, den här sjukdomen.
Jaha.
Och så börjar liksom berättelsen om hans liv. Och han är då ensambarn till ett par och en framgångsrik backhoppare. Någon som har satsat på. Men så börjar han defallera gång på gång på gång. Så att hans tränare ser till att han kommer till en läkare. Och läkaren undersöker honom. Och upptäcker ju då den här sjukdomen. Och det är så märkligt. För att han är då själv hos läkaren. På alla de här undersökningarna om denna muskelsjukdom. Och aldrig att någon förälder är med honom.
Vilken ålder är det på honom?
Han är ju 15.
Oj.
Så han är ju en ung pojke. Utan däremot så ringer läkaren hem till hans föräldrar. Så han, liksom, han får ju ensam hålla. Alltså, får ensam ta det här. Med att han är dålig. Och han vet också prognosen. Han kommer bara bli sämre och sämre. Och det finns ingen bot. Och inget hopp.
Mm.
Men han tar sig fram och han gifter sig när han är lite över 20 och hans fru vill ha barn. Men hon vet ju om den här sjukdomen, men de beslutar ändå att de ska skaffa barn och han får en dotter som också får den här sjukdomen. Det är liksom en berättelse, hans bakgrund och om hans sjukdom. Men det är ju detta här med den här mobben som han inte har vetat om. Nej. Så han besöker sin mamma och frågar om sin mobbor. Och så börjar det också en historia om hans bakgrund, om mobbon. Och så visar sig att morfar har ju också haft den här sjukdomen. Och det är på något vis som att hon bara förnekar det. För det är ju hon som har anlagen.
Ja.
Och då får man ju veta om den här kvinnan. Att hon har, när hon var ung så var hon med i motståndsrörelsen. Alltså hon... Det är den starka som vinner. Det är den starka som klarar sig. Så, och det har hon på något vis fört över. Att man måste vara stark. Och den här sjukdomen är en slags svaghetstecken.
Mm. Men
hon har inte det. Sen att det är ärftligt. Det är, liksom, det är på något vis som inte hon kan ta in det.
Mm.
Där finns också hans pappa är död. Men det är också här norska, ut och öka skidor. Och då pratar vi inte Jordbrodalen, 8 kilometer. Utan, alltså när den är 13 år så är de ut och ökar 7-8 mil.
Oj.
Alltså det är starka,
men det är det där, gå på tur.
Ja, gå på tur och så är det starka friska.
Aha.
Och det är ju inte han.
Så men, därför ville de inte se
det? Nej, det
kändes
som jag. Alltså, mamma ville inte se det. Jag vet inte om det är pappan, för han är död. Så det är inte så uppenbart.
Nej.
Nej, det var en väldigt fin berättelse. Det är, dessutom har författaren den här sjukdomen.
Ja.
Som jag inte har skrivit upp namnet på.
Nej, det finns ju diverse olika sådana muskelsjukdomar.
Jag förstår att den fick bra kritik. För den var en fin berättelse.
Mm.
Sorglig.
Mm. Ja. Jag fortsätter faktiskt på det asiatiska temat här. Och ska berätta om en bok som du aldrig hade hört talas om, Eva, va?
Nej, har jag inte.
Och den, jag har inte sett en enda recension.
Och jag känner inte igen författarens namn eller någonting.
Nej. Vad jag förstår finns det ju ingen annan bok översatt till svenska.
Nej.
Hon heter Eileen Chang. Eller hette, får man säga, för hon dog 1975, tror jag.
Jaha.
Nej, var det 95? Ja, 95 var det. Nåja, hon var 75 år gammal när hon dog.
Mm.
Nåja, det är i vilket fall som helst. Eileen Chang, och boken heter Ett halvt liv av kärlek. Och det är Atlantis som ger ut den här boken, alltså som de väljer ur världslitteraturen.
Jag måste fråga om hennes namn. Eileen,
mm,
det låter europeiskt, och Chang, det låter asiatiskt.
Jag tänkte inte ge mig in i någon större diskussion om det här, men det finns alltså en ett kinesisk variant naturligtvis av det här med Z och lite sånt där på Chang. Och Eileen med A-I-L-E-E-N.
Alltså det är förnamnet är kinesiskt också?
Ja, just det. Det gjordes om lite när hon var 10 år, för då började hon i någon engelsk skola och så.
Mm.
Författaren växte upp i Shanghai och hon född 1920. Och började skolan när hon var 4 år gammal.
Mm.
Och fick sin första novell publicerad när hon var 12 år gammal.
Oj, oj, oj.
Så detta verkar vara ett underbarn.
Ja.
Och boken, som den här Ett halvt liv av kärlek, den kom ut 1948 och då var hon ju 28 år. Och jag funderar en del på hur kunde hon skriva en sån bok så med sån liksom erfarenhet, låter det som, alltså, vid den åldern.
Men det har vi nu pratat om tidigare. Andra författare som jag tror Stig Dagerman pratar vi om. Att han var jätteung. Och så skriver så insiktsfullt.
Ja, och den där som skriver Manson. Ja, det har inte jag läst den boken. Men vad heter de, syskonen?
Nej. Ja, just. Nej, det är farligt. Det spelar ingen roll.
Fitta, vi ska inte blanda ihop någonting här. Men ibland så kan de det i alla fall. Och han var med om ganska mycket innan hon skrev den här boken. Så jag kan förstå det. Den här boken handlar om en flicka som heter... Ja, nu får någon förlåta mig mitt uttal naturligtvis här. Manson.
Mm.
Manson. Och en pojke eller ung man då som heter Shiyun. Och de här två möts på jobbet så att säga. De jobbar på en fabrik eller ett kontor där. Och detta är på 30-talet. I början av 30-talet tänker jag. I Kina då. Shanghai. Och de blir så småningom förälskade. Det går väl lite långsamt i början kanske. Men de blir ett par. Och de säger inte så mycket utåt om det här. För det finns så mycket som är i vägen för deras kärlek. Han kommer från en rik familj. Och där förväntas det att han ska ta över verksamheten. Då, någon skinnpälshandel eller vad det är. Hon kommer få mer fattiga förhållanden. Och det är som en hemlighet omkring henne. Som han i och för sig ganska snart får reda på.
Mm.
Nämligen att hennes syster försörjer familjen genom... Ja, hon är konkubin.
Jaha, ja.
Mm. Och det är ju ingenting som han talar om. Sådär. Men det här hon jobbar väldigt hårt, den där flickan i alla fall. Madsen. Hon har 3 jobb, tror jag. Hon försöker väl liksom att de ska slippa detta. Och... Ja, Men den här boken utspelar sig under sådär 15 år och liksom den här kärlekshistorien är ju det som boken är uppbyggd kring. Men det är ett ganska bred skildring av livet i Kina vid den tiden.
Mm, alltså,
det är väldigt spännande, det är det faktiskt. Det är inte sådär det politiska direkt. Däremot så nämns 1937 för att invadera japanerna Kina.
Ja.
Men det är inte sådär så att det håller kvar vid det.
Nej.
Utan det är mer det här livet med bihustrur och konkubiner. Ja. Ja. Och vad som förväntas. Att en kvinna inte kan bestämma över sitt eget liv. Verkligen inte.
Nej.
Men den här författarinnan, hon är ju ganska modern i sitt sätt alltså. Hon växte ju upp då i också en välbärgad familj då i Shanghai. Och hennes mamma i alla fall var väldigt västerländskt inspirerad. Mm. Och
hon, men Shanghai var väl ganska västerländskt?
Ja, det var det säkert.
Inspirerat.
Ja, så som sagt, hon fick gå i engelsk skola så småningom. Så engelska var ju hennes andra språk verkligen.
Men den är skriven på kinesiska?
Vad jag förstår, den är skriven på kinesiska och kom då ut 48. Men det är först på senare år som den har uppmärksammats och översatts till engelska. Så, vad jag förstår i alla fall. Och jag har också förstått när jag läst om henne, Aileen Zhang. Hon hade ett väldigt spännande öde. Hon flyttade så småningom först till Hongkong och sen till USA och levde i USA från, jag tror det var 52 eller något sånt där. Nej, det var nog lite senare. Och levde där då resten av sitt liv och dog i Los Angeles.
Mm.
Och hon, med tiden så blev hon väldigt skygg. Mm. Ungefär som han Salinger.
Mm.
Hon skrev på nätten och gick knappt ut och sådär. Och det var... Det blev en hype kring henne på 60-talet, för då liksom lyftes hon fram och man sa att hon var en förgrundsgestalt i 1900-talets kinesiska litteratur och så, va. Men hon hade nog lite svårt med det själv.
Mm.
Ja, men den här boken, jag sträckläste stora delar av den och det var länge sedan jag satt så länge och läste sammanhängande alltså. Som jag gjorde när jag läste den här. Och väldigt gripande och man blir ju arg också över de här förhållandena. Den här flickan, hon hinner vara med om en hel del hemska saker verkligen. Och det visar sig att den här Aileen Zhang, författarinnan, har varit med om liknande.
Ja,
så att det hände sånt alltså.
Ja, liv.
Ja, jag kan rekommendera den verkligen.
Mm. Då ökar vi västerut. Till Kejsarens barn utav Claire Massoud. Och jag har ju läst en bok tidigare utav henne som jag har pratat om. Och det var den brinnande flickan.
Ja.
Men den här boken kom ut 2007 i USA. Men den har kommit ut här i Sverige nu i år.
Hon har ett franskt namn.
Ja, pappan är tror jag var fransman.
Mm.
Och mamman var från Kanada. Anna är något sånt. Mm. Men pappan var nu från Frankrike.
Mm.
Men hon bor i USA. Och skriver på engelska. Så den här. Det hon debuterar med här i Sverige. Det var Kvinnan på den andra våningen. Men den här. Förstår jag. För jag läste lite recension. Att den var rätt stor när den kom ut 2007. Och det var rätt många som hade läst den på engelska.
Mm.
Så man är lite sådär, men varför kommer den nu? Varför dröjde det så länge?
Ja.
Och den här utspelar sig i New York. Mellan hösten 2000 till hösten 2001. Alltså ett år. Och det är tre stycken kursare. Som gått universitetet tillsammans. Som nu börjar närma sig. Eller de är runt 30 alla tre. Och alla jobbar inom media.
Mm.
Men det börjar gå i stå med deras karriär. Det har väl inte, alltså det gick så bra i början, men nu så går det inte lika bra. Och det handlar då om Daniela. Hon jobbar som dokumentärproducent. Och när man möter henne så är hon i Australien för hon ska göra research om Australiens urbefolkning. Är på ett party och där träffar hon Ludovic Sili, och han berättar, han är journalist, han berättar att han fått ett pangjobb i New York. Han ska starta en kulturtidskrift. Och jag tänker mig sådär, Mörnadsjournalen, kommer ihåg den?
Ja.
Och hon tycker att han är en intressant kar. Så hon är, men hon åker ju då tillbaka när hon är klar med sin research. Nästa person är Julius. Han har gjort sig ett namn som en BITS-kritiker. Men han är frilansare, så att han måste liksom hoppa på olika uppdrag. Han har ingen inkomst som kommer varje månad. Och ibland får han det lite kärvt. Och sen har vi Marina som skriver en, alltså, skriver en bok om barnkläder. En lite smalt ämne kanske man tycker som debutant, men nej, det gör hon. Men både förskott och förälskelse har hon bränt, så nu har hon, är hon tvungen att flytta hem till sina föräldrar. Och de bor vid Central Park, så nu är det inte en lägenhet utan nu är det en våning som hon bor i. Och Marinas pappa Murray, han är född på 40-talet och är en kulturman. Han skriver böcker. Han är en sån som tv-bolagen ringer till när de vill ha en gäst i soffan som berättar om kriget i Jugoslavien och afrikanska konflikter. Så han är väldigt känd. Och så finns det en mamma också. Hon är barnrätts... hon håller, är jurist. Det är de här som bor i New York. Sen finns det en kusin till Marina, och det är Booty. Och han har precis gått ut high school. Ska börja på universitet, och det går väl inte riktigt på räls det här. Och han bor hemma hos mamma, och han är lite tjock och han är lite, alltså, lite besvärligt. Och, så han får en briljant idé istället för att läsa på universitet. Han har ju så fantastisk småbarn i New York som kan det mesta. Så hans plan är att han ska studera själv. Han gör en lista på alla viktiga litterära verk. Och sen ska han åka upp till New York. Och sen ska han liksom klara av detta på egen hand. Så han åker ju upp dit där och bor hos familjen ett tag. Ja, det är dessa här tre, eller det är den här klustret av människor som man får följa. Och det är relationer, det är olycklig kärlek, det är drömmar som går i kras eller i uppfyllelse. Och det är bröllop, skilsmässor, och det är opassande relationer. Så det rör sig hela tiden om det här, och så New York. Och som läsare vet du att snart är det
9/11.
Ja. Och Det är ju bara att, och det kommer att förändra en av personernas liv radikalt när det sker. Ja, det här var, alltså, det är också en bladvändare. Det blir gärna så när det är kollektiva romaner, tycker jag. Alltså man följer en och så följer man nästa, och sen så följer man den tredje och så följer man den fjärde, och sen liksom dras man med i handlingen. Kommer du ihåg Förfängans fyrverkeri utav Wolf?
Ja, jag har inte läst
den. Den kom någon på 80-talet, och det är absolut inte likhet med den, för det är ju liksom ren överklass och kapitalister. Men lite grann med de här tjusiga våningarna, och det är party på taket, och det är, man lever gott, och ja, det är ju över- och medelklass det handlar om. Eller medelklass för de här som inte är från New York. Jag gillar den.
Tror du, har hon utgått liksom från det då, 9/11, och försökt att skapa en historia kring det?
Ja, det tror jag. Och sen så har hon istället för att berätta den historien, så får, alltså, du dras ju med. Och alla som bor i USA och även här, de vet ju att det kommer ju hända, och hur det påverkar
Kejsarens barn, var
det? Ja, det är så här att hon skriver ju en bok om barnkläder.
Ja, just det.
Och han, pappan är ju kejsaren. Och här finns ju ett barn som avslöjar kejsaren. För han är ju... Han, alltså, man följer ju alla de här personerna med de yngre, med han Murray, alltså Marinas far, han ligger som ett lock över allting på något sätt. Och alla ser dem upp till honom. Och en vill väl förgöra honom. Men det är ju för att han är kejsare. Ja. Det är min tolkning.
Ja,
pröva
ja.
Inte vara så.
Nej, man får tolka hur man vill. Då till min sista bok här. Den kan man nog också tolka på många sätt. Det är Carolina Ramqvist bok, hennes nya bok Björnkvinnan. Det här, det är ju så, det kommer man kanske inte undan här i sammanhanget, att Carolina Ramqvist är gift med Fredrik Virtanen. Och hennes liv måste ju ha varit väldigt upp- och nedvänt under några år här. Och hon har då inte skrivit
någon... Alltså jag vet ju att hon är gift med honom, men jag tror att det här är en historisk roman, men det är ändå så.
Nej, det kan nog inte kallas för en historisk roman.
Nej, det trodde jag. Det
kan man, det trodde kanske jag också från början. Och alltså hon säger ju det att hon är, jag är författare, jag vill tala genom böckerna. Om någon sätter igång och frågar henne om hela den där historien, så säger hon, nej, jag är författare, jag talar genom böckerna. Och det gör hon väl också här, fast det, man får ha det i åtanke för att förstå det.
För det är inte alls... Det skrivs inte.
Nej, det gör det inte. Men man förstår att alltså den här boken utspelar sig i hennes nu, eller i vår nutid, i hennes liv, eller författaren, ja... Det handlar om Carolina Ramqvist, fast det är ju fiktivt på något sätt, tänker jag. Och så handlar det också om att hon blir egentligen helt besatt i att ta reda på mer om en kvinna, som en fransyska som levde på 1500-talet och som hette Marguerite de la Roque. Hon, 1542 så följde hon med på en resa till nya världen, då till Amerika. Och det hände något på vägen där på resan. Så att hon blev ilandsatt tillsammans med sin älskare och en tjänstekvinna på en öde ö där. Och hon klarade sig faktiskt. Hon när de kom tillbaka, det kom en båt.
Ja, de dör.
Flera, de andra dör, men hon överlever. Så många har väl läst den här boken som att jaha, hon skulle ju skriva en historisk roman om det här, och varför blandar hon in en massa annat också i det hela? Alltså man kanske...
Men nu förstår jag inte.
Nej, för att hon skriver ju om nutiden och sig själv. Okay. Och sitt förhållande till det här. Att hon blir så besatt av det här. Och hur hon söker efter fakta. Och det finns inte så mycket fakta. Egentligen får hon ju komma fram till att man kan aldrig säkert veta vad som hände.
Ja, det var ett tag sedan ju.
Ja, 1542. Hon gör en massa... research då på olika sätt. Mest via nätet. Hon har nog ingen bibliotekarie till hjälp.
Det tror jag inte. Kände du det? Du ville gripa
jag kände
in?
Det, att det...
Och gå till KB, snälla du.
Ja. Visserligen tror jag nog att hon gärna sitter och jobbar på KB. Men... Ja. Nej. Men det handlar väl om, som sagt, om hennes liv nu också, och om att hon är i en situation som blir övermäktig för henne, att det blir en kris i hennes liv. Till exempel i början står det när hon går med barnvagnen med två små barn, ska bara över gatan, och så är hon hemma, men hon kan inte ta ett steg till.
Nej, jag förstår, det blir helt...
Det bara går inte.
Nej,
och hon får ringa efter sin man och så tar han hem. Så hon är liksom, hon mår inte bra helt enkelt. Och det som sagt, det går inte in i detalj på det här. Men jag känner att just det här sökandet efter, det som, efter den här kvinnan och hennes liv och det som hände henne. Det är någonting som hon behöver göra.
En slags terapi.
Ja. Hon vet inte varför hon gör det, men hon gör det.
Ja.
Och den här kvinnan då på den här ön, hon lever... Hon hittar småningom en grotta och där de bosätter sig. Och Carolina Ramqvist känner att hon skulle bara vilja gå och lägga sig i den där grottan. Och så. Alltså, och hon skriver om förhållande till sin halvvuxna dotter. De åker till Paris tillsammans. Och Carolina har varit i Paris många gånger när hon var ung. Och, ja, det är väldigt mycket i den här boken. Jag var lite fundersam efteråt. Liksom, tyckte jag om den eller inte? Jo, men jag tror den fastnar ändå faktiskt. Mm. Det gör den.
Jag har bara läst en bok av Carolina Ramqvist. Mm. Och det var inte den som handlar om... Alltså det handlar ju om en kvinna som är tillsammans med en mafioso.
Mm.
Och det var inte den där hon får barn, utan det var den föregående.
Ja.
Och det är samma sak, jag tyckte ju inte om den boken, men ändå så fastnade den.
Ja, alltså hon kan ju verkligen skriva, ja, det vill jag säga. Mm. Fast kanske lite ojämnt i språket också. Hon har ju också skrivit en bok, en som heter Den vita staden, ja, men jag valde alltså inte den.
Nej, men den är vit i omslaget. Mm. Mm. Nej, det var Den vita staden som handlar om den här tjejen när hon får ett barn.
Nej, men hon är, det här med minnet och sånt, det är någonting hon tänker mycket på. Så jag bara läsa ett litet citat här. Vi minns det vi vill minnas som vi vill minnas det, och de andra tillåter vi oss att glömma. Det andra tillåter vi oss att glömma. Vi glömmer de människor som inte har någon betydelse för oss. Vi glömmer sånt vi gjort och sagt som andra kommer att minnas för alltid. Och vi glömmer sånt andra gjort och sagt till oss. Alltså hon tänker att minnet är liksom, ja, det är något man bestämmer sig för. Alltså det finns ingen sanning någonstans riktigt. Mm. Det var den boken du...
Ja, då fortsätter jag med Memories boken av Tina Gappa.
Mm.
Och den här läste jag väl för ett par, tre år sedan. Men jag tyckte så mycket om den. Och den är heller inte en bok som rör på sig jättemycket. Så den får man liksom prata för.
En av dina hyllvärmare som du vurmar för.
Ja, och den här handlar om Memories. Och hon är väl runt 30. Hon sitter i ett fängelse i Harare, alltså Zimbabwe.
Mm.
Och hon är inte anklagad, hon har fått sin dom. Och dödsdom.
Oj.
För att man har ertappat henne med att hon skulle slänga kroppen av en man som heter Lloyd i en pool. Dessutom har hon erkänt också. Men nu så vill Memory, hon nekar, och hon har anlitat en advokat, en bättre advokat, för att hjälpa henne att få resning i det här målet en gång till.
Mm.
Och då har hon fått, och den här advokaten har då kontakt med en amerikansk människorättsaktivist, och det är bra att få lite stöd från USA, så hon ber Memory att skriva ner vad som har hänt henne. Och då börjar det med att Memory berätta om ett minne som utspelar sig när hon är 9 år, och då är det hennes föräldrar som har tagit in henne till stan, och de går på ett café och äter gott, och så kommer det en man, eller han sitter där när han kommer, som heter Lloyd.
Mm.
Och där blir hon överlämnad, och han lämnar en bunt sedlar till hennes föräldrar.
Det var avtalat innan då?
Ja, så det är såld, ja. Och sen börjar då berättelsen om Memory. Och att jag har valt den här boken, Memory, det är därför att hon är albino. Hon är alltså en vit i ett svart samhälle.
Ja.
Och hon växer upp i en kåkstad. Där är en familj där med mamma, pappa, stora syster, lilla syster, och så har hon haft en storebror, men han dog när hon var liten. Och det är ju inget lätt liv för henne.
Är detta innan hon blir såld då?
Ja, så i den här kåkstaden, hon, dels så är hennes hud väldigt skör, som jag måste smörja in hela tiden och det kostar ju pengar.
Mm.
Så det är ju något som är besvärligt för henne. Hon får inte rätt bra salvor. Sen kan hon ju aldrig vara ute. Mm. För det är ju den här kraftiga solen som förstör huden.
Mm.
Och det är ju också känt att hon får mycket, alltså med hudcancer. Ja. Så hon får sitta där inne och titta på de andra barnen när de är ute och leker. Sen skolan är ju inte heller rolig för henne. För att hon sticker ju ut med sitt albino.
Ja.
Och det händer inte roligt hemma. För mamman hon är psykiskt sjuk, förstår du, som läsare. Och hon gör ju sina utfall mot henne. Titta inte på mig, titta inte på mig med dina hemska ögon. Titta inte på mig.
Ja.
Och sen så blir mamma jättestressad och börjar diska för fulla muggar. Så hon vill ju undvika alla de här konstiga situationerna. Mamma blir jättekonstig.
Mm.
Men pappa finns ju där och han är jättefin. Och han tar sina tre töser till skolan. Och det är väldigt ovanligt. Han jobbar hemma med fin snickeri och det är också väldigt ovanligt. Så han är runt omkring dem hela tiden och hon litar så på sin pappa.
Mm.
En dag så säger pappa att hon ska passa lilla syster för hon ska gå iväg. Och då gör hon ju det, men lilla syster sticker in och så hör hon ett skrik där inne. Och då ser hon att lilla syster har hamnat in i en balja och har drunknat.
Åh nej.
Benen som sticker upp. Och sen kort tid efteråt så blir den här överlötelsen till Lloyd. Och då börjar ju ett helt nytt liv för Melody. Hon hamnar i någonting som heter Summer Madness där han bor, Lloyd. Och Lloyd, han är väl i 35 års ålder skulle jag tro. Enkling, frun har dött så han är ensamstående. Men hans mamma bor på ägorna. Och där får hon ju bo och första veckan vågar hon inte lägga sig i sängen för att skita ner de fina lakanen. Mm. Så det är ju en helt annorlunda miljö.
Mm.
Det är ett stort, jag kollade på nätet, husen är jättestora. Och sen har de liksom parkliknande tomter.
Ja.
Så det är verkligen överklass i Zimbabwe. Så hon får ett väldigt fint liv där. Hon får gå i privatskola, katolsk privatskola. Och hon får sina salvor och hon hittar en kamrat. Och när hon kommer upp i tonåren så får hon en pojkvän i kort tag. Och katastrof nummer ett var ju när den här överlötelsen, när hon lilla syster dog. Katastrof nummer två händer nu när hon är sådär en 18-19 år. Och den kan jag inte säga någonting om. Men det blir i alla fall så att hon vill inte ha med Lloyd att göra. Hon vill därifrån. Mm. Så hon skaffar stipendier och åker till England och studerar vidare. Borta 10 år. Och under tiden så detta som händer då, det liksom bleknar.
Mm.
Så hon tar sig tillbaks till Zimbabwe. Och hon har helt tappat kontakten med sina föräldrar.
Mm.
Så hon söker upp Lloyd och hon fortsätter att bo hos honom. Och då händer katastrof nummer tre och hon hamnar i fängelse.
Dömt
och då är det ju det som driver den här historien framåt är ju, har hon mördat Lloyd och varför?
Mm.
Och vad hände med hennes föräldrar? För det upprepas flera gånger när jag blev såld.
Ja.
Vad hände sen? Och detta här låter ju oerhört sorgligt.
Ja.
Och det är det ju.
Ja.
Men, och det hade jag glömt bort. Den är ju också väldigt rolig.
Mm.
För de här vardagsskildringarna i fängelset med sina kamrater där. De har ju ett eget språk som inte jag har antecknat. Och så har man engelska som andra språk.
Mm.
Och det kan bli lite konstigt när man har engelska som andra språk.
Mm.
Jag menar, är det Amnesty International eller är det Amnesty du vill ha? Så det gör att det lättar den här historien.
Ja.
Och det är en väldigt tvärkast mellan ironi och allvar här.
Ja.
Men, jag skrattar högt flera gånger när jag läste den. Och så ändå är det så sorgligt.
Mm.
Men den här är så bra tycker jag, den här boken.
Mm. Nu kanske den hoppar ut ur hyllorna.
Ja, alltså, en vit kvinna i ett svart samhälle och ett vitt samhälle. Och i det vita samhället så är hon svart. Så här var det. I det svarta samhället är hon vit, i det vita samhället så är hon svart.
Mm.
Alltså, det är jättebra är... tänkt utav författaren.
Ja, ja.
Hon har ju fått till det riktigt bra.
Mm. Hon är från Zimbabwe.
Ja, det är hon. Fast hon har jobbat i Europa. Det är någonting med EU. Jurist.
Jaha, ja, just det. Jag har läst någon novell av henne i alla fall.
Ja, den var jättebra. Första boken var i novellsamling, tror jag.
Mm.
That's it.
That's it, ja. Mm. Då tackar vi för oss för idag med våra vita böcker och återkommer om en månads tid. Tack ska ni ha och hej.